Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend, let's pretend, let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd för sista gången den här hösten innan VM tar över och vintern anländer innan vi är tillbaka igen. Vi har massor att prata om. Cristiano Ronaldo har pratat med Piers Morgan, det ska vi såklart försöka analysera. Manchester City har förlorat på hemmaplan mot Brentford. Hur fan gick det till? Vi har dessutom lite annat i Manchester United, lite mer positivt kanske att prata om. En tonåring som har kommit från ingenstans i alla fall för oss som står utanför och tittar, avgjorde matchen mot Fulham här i helgen. Det är väl värt att nämna också så vi inte bara fastnar på Ronaldo. Kulusevski tillbaks, hittat formen direkt. Tottenham vände mot Leeds mycket tack vare Dejan som en av ligans allra hetaste offensiva spelare. Newcastle fortsätter att bara vinna den här gången mot Chelsea och Graham Potter har lite att fundera på faktiskt under landslagsuppehållen här. Frida, hur mår du borta i England? Var det chockrubriker efter Ronaldo-intervjun?
Att du inte nämner Arsenal också i den där lilla...
Jag satt och tänkte.
Ja, otroligt.
Absolut, absolut. Arsenal fortsätter ju.
Top of the league.
De har ju dragit ifrån i toppen. Ja, det precis. Det ska vi såklart också prata om.
Men jo, jag vaknade med ett ryck, så att säga. För man kände på sig att det var någonting stort som hade hänt. Och mycket riktigt så hade ju både Piers Morgan och Cristiano Ronaldo varit i farten igen. Att det kommer så här, om man tänker på förra gången Ronaldo skapade rubriker när han lämnade bänken då i samband med att, visst var det mötet med, vilket möte var det förresten? Det var efter Tottenham, det var i mötet med...
Det var inte Tottenham-mötet som han lämnade? Eller man inte jobbat nu?
Inte säker på vilken det var, men det var...
Det var kanske det. Vilken,
det var någon månad sedan i alla fall.
Det skulle jag såklart ha kollat upp, men det var ju återigen ett sånt där tillfälle där man kände att det fanns väldigt mycket... Jo, det var väl Tottenham, va? Mm. Där man kände att det fanns väldigt mycket positivt att prata om efter en seger då för Man United, där man kände att ja, men nu är de på rätt spår igen. Och nu, även om mötet med Fulham inte var lika imponerande, så var det ju ändå, det fanns en massa positivt att ta från den matchen också, inte minst då att Garnacho, att han visade upp sig. Så att den här intervjun läggs precis då innan VM dessutom, så detta lär väl ha blivit det sista vi har sett av Cristiano Ronaldo, för att det går inte att se hur han ska kunna fortsätta i Man United efter att ha sagt så mycket om så många och inte minst då kastat Ten Hag under bussen som han menar på har förrått honom och han respekterar inte Ten Hag för att Ten Hag inte respekterar honom och det må så vara att Ten Hag vill ha det på sitt sätt men att Cristiano Ronaldo har ett enormt stort ego som han ständigt behöver bli klappad med hårs konstant. Det går inte att komma ifrån i allt det här. Jag tycker att tajmingen är bedrövlig och jag förstår inte riktigt vad han själv vill ha ut av detta. För jag tror inte att han kommer vinna över så många i allt det här. Det enda som man säger egentligen som är värt att notera är ju det här kring Man Uniteds faciliteter och hur han menar på att ingenting har hänt sen han var i Man United senast, att det fortfarande är ja, men samma träningsanläggning såklart, men att det är ingenting som har uppdaterats. Gymmet ser likadant ut, det är samma kockar som står och lagar mat, även om han då påtalar att han tycker om de här människorna. Men det är ju lite samma sak som Zlatan sa också, om ni minns det, när han kom till Man United. Att han trodde att eftersom Man United har den statusen som klubb som den har runt om i världen, så trodde han att det skulle vara en klubb som var så mycket längre fram än vad den faktiskt är, och att man på något sätt har fastnat lite i tiden sen Sir Alex lämnade. Så att den delen, där kan ju ha, det ligger ju säkert någonting i det.
Men och det här resten... är saker som vi har hört förut. Mm. Alltså andra Gary nämna Neville också, Gary Neville har varit inne på det, men också andra som har lämnat klubben. Jag vet att Angel Di Maria pratade också om det någonstans, att han var också väldigt besviken på klubben när han kom. De tyckte inte att, att det var den proffsiga klubben som han hade förväntat sig att det skulle vara, liksom den världsledande faciliteter och så vidare.
Den delen är det ju inget fel på, men resten, där kan man ju ha desto mer åsikter. Lite kul ändå att han får in en känga där till Ralf Ragnik. Jag har inte pratat sådär jättemycket om det, men den noterade jag i alla fall, att han lyckades smäda honom också sådär i förbifarten.
Det är så intressant nu det här, just liksom man vågar inte säga att han har spelat sin sista match United på att det har varit så mycket fram och tillbaka hit och dit, men sättet vi har varit inne på, att Erik Ten Hag har ju ändå försökt. Han hade lagkaptensbindeln för en vecka sedan. Han har försökt på olika sätt, om det så är med ris eller ros, att få in honom. Han vill få in honom i system när han har honom tillgänglig. Och Ronaldo väljer ju ganska tydligt här att gå den andra vägen och konstatera att nej, det här kommer inte funka. Mer och mer så känner man, jag vet inte om ni sett tv-serien The Boys på Amazon, Homelander. Alltså det är ju Cristiano Ronaldo. Alltså ja, men det är ingen ny spaning, men det är som att man tror att de har gjort karaktären baserat på honom nästan. Ja. Konstant offerkofta på något sätt.
Fast man är mäktigast i världen.
Exakt, men det är alltid mest synd om mig liksom i situationen. Hur han också, ja, United har gjort noll framsteg. Absolut. En del av det ingår i att de värvade tillbaka dig. Alltså man skulle ju ställt en motfråga och kanske varit en mer kritisk.
Den enda frågan att ställa där är ju egentligen, men vilken skuld har du? Vilken del har du i att det inte har gått så bra? Eller att relationen inte funkar? Eller att det men det är ju inte den typen av porträtt som Piers Morgan har ett efter. Han såg ju en helt annan konflikt,
ja, det finns ju ingen sympati av det här. Det finns ju ingen United-fans som ändå hade sympati för honom och ser alltså att han har varit orättvist behandlad. De går ju över till den här sidan av det här. Det är ju det som händer. Han bränner ju alla broar som finns att bränna och... Ja, frågan är vad han sitter med för kort på hand då, för Jorge Mendes har väl en hel del jobb att göra under det här landslagsuppehållet om man ska se till att det inte blir en vår på någon läktare någonstans istället.
Och sen ska man ju komma ihåg det här, just grejen med Ten Hag är att han är ju lite speciell som tränare, och han har gjort sig känd för att vara ganska han är ganska oimponerad som människa. Det är inte så att han kommer in och får väldigt stora ögon. Han kommer ju också från lite annorlunda bakgrund än vad många inom fotbollen gör. Han kommer liksom inte har inte gått den hårda långa vägen. Han blev en helt okej fotbollsspelare och så vidare. Han har varit en väldigt framgångsrik tränare, men han kommer ju från en väldigt privilegierad bakgrund med liksom ett helt affärsimperium som hans pappa då äger och som det var tänkt att han själv skulle jobba med, men som han inte ville, utan han valde fotbollen och sådär. Han har aldrig behövt fotbollen på ett sätt. Han har kommit från ett annat håll. Och i Holland var han ju känd, eller förlåt, vi ska säga Nederländerna.
Inte den igen.
I Nederländerna blev han ju känd för att vara lite så här känslokall. Att han kanske inte tog hänsyn till det ena och det andra. Men också för att han inte då var kanske så imponerad av stora stjärnor och såna här saker. Och det är ju någonting som han kommer få, eller som kommer dras till sin spets här nu när han har den absolut största stjärnan i världen att hantera. Och han har ju försökt verkligen, han har ju provat olika sätt. Nu tror jag att det bara är tack och hej. Jag tror inte att det finns någon väg tillbaks för de här två i den här relationen.
Men Ronaldo måste ju ha en plan här. Alltså han kan inte gå ut och säga detta så tätt in på VM. Alltså det måste ju finnas en utstuderad tanke med att den här intervjun kommer nu. Alltså det går ju inte, det är ju helt omöjligt att han ska komma tillbaka till klubben nu i slutet på december och så ska allt vara frid och fröjd och fortsätta som vanligt. Det måste ju vara att de har någon sorts exit här, att han kan lämna i januari, för att jag menar visst, vi har sett Ten Hag ursäkta honom i rätt många sammanhang, och inte minst då det där med att han faktiskt fick bära kaptensbindeln för en vecka sedan. Men det här är ju alltså, 10 steg för långt. Det är inte ens 1 steg för långt. Man kan inte alls se en återkomst här eller en förlikning.
Men först när man läste citaten tänkte man, ja, men den kan ju inte vara korrekt citerad. Sen ser man videon, jo, det var rätt på varenda litet ord där han säger. Så att nej, det går ju inte. Alltså Erik ten Hag tappar ju allt om han går med på det här, när tydligt en spelare säger jag har inte respekt för dig som tränare. Där har du gått ett steg som är väldigt svårt att gå vidare ifrån. Liksom.
Det kommer säkert dyka upp en debatt också, för det gjorde det ju i samband med Romelu Lukakus intervju där med Sky Italia, just det här med att men det är uppfriskande att spelare säger vad de tycker och tänker. Men jag landade i samma argument då med Lukaku, att jag tycker någonstans att det handlar om att man måste visa respekt för, inte bara för själva fotbollsklubben, utan också för sin arbetsplats på något sätt. Alltså en person som får lön av av en arbetsplats och beter sig på det här viset kan ju inte vara kvar. Alltså så enkelt är det ju. Så att lika mycket som att han inte visar respekt mot klubben och supportrarna kring det han i alla fall säger om Ten Hag, och jag kan tycka att det här han säger om Wayne Rooney också är lite, men varför ska han, varför, just det här med utseende hån har vi inte.
Men tappar kredibiliteten på hela alltihopa.
Ja, exakt.
Alltså det är så otroligt.
Det blir lite det här snygga killen i högstadiet som ska klappa till någon som, jag tycker liksom att det är väldigt omoget beteende. Men som sagt, om det är någonting de ska, som Man United kan ta från den intervjun som man faktiskt kan använda som någon sorts konstruktiv kritik, så är det ju definitivt det här med faciliteterna, för att det är ju också någonting som familjen Glazers, de har ju fått höra det som sagt ganska mycket de senaste åren.
Alltså det måste väl vara att att Ronaldo känner att han kan leverera så pass under VM nu, att han kan använda det som skyltfönster, scouter och så vidare vet att han är tillgänglig att värva. Och att om han gör ett väldigt bra VM för Portugal så kommer han få igenom sin flytt. Men det förutsätter ju att han ser ut någorlunda som sig själv för några år sedan i det här mästerskapet, om överhuvudtaget ska någon vara intresserad.
Och det skulle inte förvåna mig om han gör ett jättebra VM.
Nej, och då plötsligt har jag löst det, för då är det någon klubb som inte tänker längre än en mästerskapssommar, eller på att säga vinter menar jag. Och slår till för en billig peng nu när United kommer vilja bli av med honom till varje pris. Det är också, är det mycket som är underligt i det här. Sen tycker jag i och för sig, du nämnde Lukaku-intervjun, Frida, den är ju i en egen klass. Den är på något sätt någonting som ska ramas in på ett konstmuseum och sättas upp i dålig mediehantering. Ronaldo ser mer väntat utbrott på ett annat sätt.
Ja, men jag tycker ändå att de är jämförbara på det sättet att de markerar en point of no return. I alla fall för Ronaldo gör det. Det var inte lika mycket.
Nej.
Själva. Där var kanske båda två ju orsaken till varför det inte kommer gå att fortsätta.
Ja.
Så vi får ju se. Som du säger, Frida, får vi se om han har en plan för januari då. Om det finns någonstans att ta vägen. Eller om han ska spela det här VM:et och lägga skorna på hyllan, vilket jag inte tror. Det är liksom inte känslan man får alls utav Cristiano. Men då måste det finnas någonstans att ta vägen. Jag vet inte om det dyker upp ett Napoli eller Sporting eller vad fan som helst. Som,
nej, Napoli, inte nu. Det är så bra.
Nej, absolut. Alltså, det vill man ju inte, men det finns ju inte så jättemånga andra alternativ.
Atletico Madrid i totalt kaos.
Sporting gick ut också och sa att de har ju inte råd med hans lön. Då måste han ju gå ner rejält för att de ska kunna ha möjlighet att plocka in honom. Så.
Ja, men så
Todd Bowley.
Jag vet inte om ni får, för när man är sportjournalist eller fotbollsjournalist så blir man automatiskt uppsatt på en massa listor över, jag vet inte, det är bettingföretag och andra typer som gör en massa undersökningar, så får man en hel drös med sådana mail varje vecka. Och så kan det vara så här, där var en, minns jag för någon månad sedan, som är relevant i det här sammanhanget, en lista över de spelarna som presterar som bäst när de blir kritiserade som mest. Och då var Cristiano Ronaldo i toppen av den, för det hade de räknat ut då genom en massa siffror. Och, ja, man vet inte hur de här studierna har gått till egentligen. Men det får jag ändå tänka att om han vill ha extra tändvätska inför VM så är det här det bästa han kan göra egentligen. För att nu kommer han ha många emot sig. Det står ju fortfarande många på hans sida såklart, men han kommer ha många emot sig, så att det skulle inte förvåna mig om han lyfter fullständigt här i VM och gör en fantastisk turnering.
Måste också, innan vi går från Ronaldo, skänka en tanke till han YouTubern Speed som dök upp i Sky Sports sen.
Ja, men vad är det?
Jag är så trött på Speed. Alltså, vad fan, visst han är 17-18 år gammal och han har en stor YouTube-kanal och han är så, men
det blir, men varför ger honom en plattform?
Det är otroligt underligt stycke.
Det är fake alltihop, det är bara spelat. Det här är en tonåring som vet hur han ska manipulera bilden av sig själv i sociala medier och på TikTok och på YouTube. Så det är så här man gör. Det fan, sluta gå på det allihop.
Sluta, Sky Sports borde sluta gå på det.
Ja. Nej, det var underligt hela deras inför matchen där ändå, måste man ju säga.
Hur som helst spelades fotboll. Manchester United vann till slut mot Fulham. Och de hade ju, det var inte en orättvis seger kan jag tycka när den väl kom. Även om De Gea fick plocka fram ett par svettiga räddningar där. Men Garnacho, vem är han?
Argentinsk, ja. Ung.
En argentinare, typ 18 år gammal, 19?
18, yes, är han väl. Nej, men det är ju intressant, han har ju haft ett par fina veckor här bakom sig. Verkligen. Och det, man kände ju där också att, gud, nu kommer Anthony Elanga få svårt att få speltid om Garnacho ska se så här fin ut. Det som har varit intressant kring honom är ju att, jag vet att Fernandes sa det för några veckor sedan också, efter att Garnacho hade gjort en väldigt fin insats. Han var väldigt sparsam med sina hyllningsord till Garnacho. För man får känslan att det här är en kille med väldigt mycket attityd. Och som tror väldigt mycket om sig själv, väldigt högt om sig själv. Och det slutar ju inte alltid bra när man har det självförtroendet. Även om det såklart är vitalt att ha det också. Det ser man ju inte minst på målet han gör också. Det är inte många som kan göra den sortens mål. Man fick ju nästan faktiskt lite Ronaldo-vibbar från hans första tid i klubben, just det där med att man, ja, men att man har en väldigt stor tro på sig själv. Garnacho har ju inte fått någon plats i omklädningsrummet än. A-lags omklädningsrummet. Nej. Och det ska ha varit medvetet från Ten Hag, för att han också har känt att Garnachos attityd inte har varit den bästa. Så man får väl hoppas att han på något sätt inte flyger iväg här, va? Att han känner att, nej, men jag måste fortsätta jobba hårt för att kunna ta ännu fler kliv. Men det går inte att komma från ändå att det kändes lite grann som att vi såg en ny stjärna tändas på något sätt. Alltså att det kändes lite grann som ett ganska stort ögonblick i Premier League, men vi får väl se.
Alltså målet i sig är helt fantastiskt, hur han bara accelererar fram. Alltså man kan diskutera försvaret, hur, om de skulle läst det bättre, med den accelerationen i den situationen och komma in där och den självklarheten i avslutet. Sen där med fötterna på jorden när du går in som 18 och gör det målet, sen ska göra en Lionel Messi-kopia med din målgest och visa upp din tröja för publiken. Det kanske inte riktigt är fötterna på jorden.
Han är inte så ödmjuk.
Nej, man såg ju, du nämnde just Bruno Fernandes, han var ju framme där och såg nästan arg ut när han pratade med Garnacho efter målet också, ja. Där mitt i firandet. Och det var ganska... Det är nog många äldre spelare i den här truppen som gör sitt bästa för att liksom se till att hålla honom på jorden och att han ska utvecklas, för det är ju otroligt. Alltså råpotential finns ju uppenbarligen. i den här killen då. Så att det ska bli kul att följa och se vad som händer.
Mm. Nej, men det var verkligen sådär, stoppa in en hypersnabb tonåring mot trötta fullhandbackar. Mm. För att det var så spel mot ett mål i den löpduellen. Det såg ut som det såg helt sanslöst ut när han bara drog ifrån dem, alltså icke en acceleration.
Ja, vilket vi mål måste att göra också.
Mm. Ja, vi måste ju nämna också att Christian Eriksen blev den första dansken att göra mål för Man United. Sen vem då?
Gjorde Peter något?
Det gjorde han mot FC Rotto Volgograd i september 1995. Jag antar att det var en straff.
Straff eller, ja, eller nickat in.
Jo, men jag har något minne att jag har sett Peter Schmeichel slå straff. Han hade ju ett jävla fint tillslag. Han kunde ju döna ner bollen ner till andra sidan plan. Vilket inte var så många målvakter som gjorde på den tiden från liggande boll. Skickade den helt över hela planen. På den tiden var det ju inte helt ovanligt att en back gick ner och slog insparken på 90-talet.
Det kan de väl göra fortfarande.
Det är länge
sedan. Vadå, en back går ner och slår insparken? Händer inte det? Alltså, vadå, när målvakten har lite ont i foten och någon ska slå långt.
Jo, men det var ju vissa som gjorde det hela tiden.
Jo, för att de inte hade fötter.
Ja, absolut. Peter var ju han var ju känd för sitt tunga skott. Han kunde ju också kasta över hela planen.
Inte så många danskar i Man United.
Nej, jag tänkte också. Det är ganska sjukt att inte en enda har smugit in och gjort något mål däremellan ändå.
Ja, vi kan hända med Anders Lindegård.
Ja, det var ju också en målvakt.
Ja, precis. Ja. Ja, det är väl inte så många fler som har varit där och jobbat helt enkelt.
Nej, men man tänker ju så här att liksom, det hade inte känts helt osannolikt att ha någon säsong i bagaget för Jon Dahl Tomasson där någonstans på lånen. Men det finns ju ingen sånt.
Nej.
Vi har haft många svenskar däremot. Men det är en annan sak. Två på plan här. Från start.
Två på plan här från start, ja. Lindelöf blir tunnlad vid första målet. Men sen så tycker jag att han spelar helt okej. Vinner en del viktiga nickdueller framförallt. Det är sånt där som han ofta, eller har fått en del kritik för ju, att han förlorar för mycket luftdueller i straffområdet. Han skötte sig bra.
Tyckte de gjorde en jättebra match överlag i United. Hade ganska god kontroll på det. Kändes som att man skapar mycket. Det var ganska ologiskt tyckte jag ändå när det där 1-1-målet kom. Det kändes inte riktigt som att det var på gång. Och det är såklart att det är Daniel James som dyker upp där och inte firar heller mot sina gamla lagkamrater. Men då kände man att nej, men ska de tappa i den här matchen? Men sen då?
Hans första mål för Fulham. Bara en sån sak. Vi tar oss vidare från den matchen då. Konstaterar att Manchester United knepade 3 poängen. Det gjorde även Arsenal som drar ifrån i toppen efter 2-0 mot Wolves på bortaplan. Ödegård från dansk målskytt till norsk, dubbel sådan dessutom. Återigen en superstabil match utav Arsenal. Wolves såg ganska pigga ut tycker jag stundtals i matchen, men man försvarar sig bra och när chanserna dyker upp då sitter de. Det fortsätter funka för Arteta den här hösten.
Ja, det gör det, och man bara blir ju så otroligt imponerad ändå att, ja men här står vi precis innan jul då och Arsenal ligger etta i tabellen för första gången på 15 år. Det ska sägas att de gångerna, jag tror att de har legat i toppen 5 gånger tidigare i december och de har aldrig lyckats vinna ligan ändå. Men jag tycker att i och med att Manchester City också förlorade här mot Brentford så visar det på något sätt att det finns en viss instabilitet i det laget också. Och i och med den stabiliteten då som Arsenal visar i sina matcher så är de definitivt med i det här titelracet utan tvekan.
Ja, de har 5 poäng nu.
Ja, men precis. Det enda är väl då att alltså, Arteta han roterar inte särskilt mycket. Och det är väl det då som man känner att ja, men skulle de få en eller två skador på viktiga spelare, då kan det ju helt plötsligt se helt annorlunda ut om några månader. Men så länge de har det här laget ja, men, skadefritt och helt och fräscht, då finns det ju inga gränser för hur långt det här laget kan gå.
Några nyckelspelare som ska iväg till VM är ju Thomas Partey, Bukayo Saka, Gabriel Jesus,
Martinelli.
och Martinelli, får se hur mycket speltid Martinelli får i VM, men han ska också iväg, även Saliba.
Ska ju iväg, Saliba, ja.
Xhaka är ju otroligt viktig för sitt...
Tomiyasu.
Så att det är... det blir för Arteta att hålla tummarna under VM, att han inte drar på sig skador på framförallt Thomas Partey, skulle jag säga. För där är väl den... den rollen och den spelaren som är svårast att ersätta.
Och han spelar antagligen mest av alla de här som ska till VM, och dessutom spelar han i den tuffaste gruppen, för han ska möta råbarkade uruguayaner och sydkoreaner i gruppspelet. Det kan smälla. Men nej, vad heter det?
Han har också en chans att ta sig vidare faktiskt ur den gruppen.
Ghana?
Ja, det finns en chans.
Ja, alltså, det finns en chans för alla lag givetvis, men jag tror att den blir nog svår. Det jag tycker, men i den här matchen, just att Fabio Vieira kliver fram ändå på det sättet han gör när han kommer in. Och
lite oroväckande att Granit Xhaka kliver av tidigt i den här. Såg inte vad det var riktigt som gick sönder, eller ifall det bara var något litet, någon smäll eller så, men han ska ju liksom spela varenda minut för Schweiz i det här VM-et, är det ju tänkt. Och komma in lite halvsliten och småskadad in i den rollen. För han kommer inte vilja sitta vid sidan av planen överhuvudtaget där. Han är jätteviktig.
Och han är jätteviktig för Arsenal idag också, måste man ju säga. Jag tycker hans renässans han har haft och varit alldeles makalös egentligen under hösten. När han fått lite mer... offensiv spelrum också. Han har
framförallt fått Thomas Partey bredvid sig som har stabiliserat upp det där mittfältet, som gör att han kan koncentrera sig mer på att göra det han gör bäst, Xhaka, tycker jag.
Otroligt det är ju väldigt många kontroverser. Man har sagt att nu kommer han ju aldrig spela för Arsenal igen, situationer med honom, men han har ju verkligen visat hur man kan svara på sånt också.
Det är ju också, vi har ju pratat om det väldigt mycket med Gabriel Jesus. Nu fick han inte, han höll på att få ett mål i den här matchen, men det blev ju inget i slutändan eftersom att Martin Ødegaard gjorde båda två. Men just det här var återigen ett exempel på hur otroligt effektiv han kan vara även när han inte gör mål. Just det här med hur han länkar upp, och det gör aldrig någonting att han dra sig ur boxen, för att det kommer ändå fyra andra spelare som fyller på och rusar in, och det är ju på något sätt hela Artetas spelfilosofi, och det fungerar väldigt, väldigt bra för tillfället. Men det är som du säger där, psykiskt med Partey, att det krävs ju att man har en spelartyp som honom som på något sätt kan balansera upp hela mittfältet, så att som sagt, skulle de få någon skada här och där, då är det möjligt att de rasar ner lite i tabellen, men just nu så då, som sagt, det finns inget stopp för hur långt de kan gå.
Nej, så är det verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ett annat lag som ser ut som de är helt ostoppbara just nu. Just nu på tredje plats, Newcastle, efter 3 poäng hemma mot Chelsea.
De är bra alltså.
Ja, de är bra på riktigt.
Riktigt bra.
Och de är bra lite för tidigt. Alltså,
ja, men
man hade tänkt att...
var inte det här materialet vi förväntade oss skulle vara så bra?
Ett par transferfönster till med alla miljarder innan det skulle börja se så här bra ut.
Men oroväckande faktiskt att de ser så här bra ut. Redan.
Eddie Howe har ju verkligen fått till både sina transfers, men också sitt spel, och spelare som... men Almiron igen, nu gör han inte målet, men han ligger ju på något, alltså på mångt och mycket bakom det. Det är ju en jättefin träff av Joe Willock. Men också sådana spelare som har kommit igång. Jag menar, var i Arsenal, var en supertalang, var utlånad, det gick upp och ner, och Eddie Howe har fått hela det här kollektivet att fungera, och där på mitten finns Bruno Guimaraes, och på något sätt lyfter hela det här laget in lite högre med sin kvalitet liksom.
Ja, jag var ju i Newcastle. Mm. Jag var ju i Newcastle i lördags. Det är alltid lika trevligt att vara där på en lördagskväll. Så att man får se hur röjigt det är. För det finns få städer som är lika röjiga på helgen som Newcastle. Och det är ju verkligen slående vilken otrolig stämning där är just nu. Och visst, stämningen på St. James' Park har alltid varit helt otrolig. Alltså en av de bästa, definitivt en av de bästa i ligan. Men nu känner man ju verkligen att det är någonting som är på väg att hända och att allting känns väldigt, väldigt positivt. De är otroligt välorganiserade. De har sin väldigt, väldigt starka backlinje. Men det som utmärker mest ändå i sättet de spelar på, det är ju deras pressspel. För det är så otroligt svårt för motståndarna att hantera det. Och just det här att, ja, men när man kikade på Newcastle startelva kontra Chelsea startelva inför den här matchen, så gick det inte komma ifrån att Newcastle startelva var ju mycket starkare på pappret. Alltså man ser till form och ja, men erfarenhet inte minst med tanke på att Potter, att han spelade Lewis Hall bland annat som gjorde sin allra första match. Så att på förhand var ju Newcastle favoriter och ja, de klev ju också ut på något sätt och tog tag i den här matchen, även om Chelsea... Såklart, de har ju kvalitet de också ändå och de kommer ju fram vid ett par tillfällen, men Newcastle kändes bara större och starkare. Alltså Chelsea flög ju i dueller och Broja hade ju inte så mycket att sätta emot när någon av de här fyrtornen i backlinjen klev in på honom. Så att, ja, jag är verkligen väldigt imponerad av Newcastle. Tycker så synd om det sitter en kille precis utanför mediacentret som tvingas sitta inne i en korridor utan tv eller annat möjlighet att se matchen. Och han hör ju bara publiken och så var jag först ut när jag skulle liksom, ja men när slutsignalen ljöd. Så att jag kom ut och så var jag den första han såg och så skrek han så här 20 meter från. Did we win? Did we win? Och jag bara, ja, jo, det gjorde ni. Och han var liksom helt i extas och hoppade runt. Och det
men
märks
varför sitter
på
han
dem.
Där då?
Ja, men han måste vakta så att ingen utomstående går in där. Men det bara säger så himla mycket om hur mycket detta betyder för dem. Och inför den här matchen så anordnades det en liten protest, får man säga, en tyst protest mot ägarna då. Det var väl en handfull supportrar. Jag tror i vissa fall det var någon som sa till mig att några av dem inte ens var Newcastle-supportrar utan de var mer emot, alltså, det saudiska ägarskapet. Men det är väldigt många som väljer att titta bort från det just nu. Det märks i alla fall. Och det är ju för att det är svårt att inte svepas med. Det är svårt att motstå frestelsen att hänga med på det här segertåget nu som pågår på något sätt. Och de ligger trea i tabellen. Och jag säger inte att det är rätt att blunda för, ja, med problematiken som finns kring ägarna. Men samtidigt så är det här en stad också i norra London som, ja, men som har gnetat på under lång tid och som länge har sett sig förbisedd av inte minst då London där makten finns. Så att just att de får uppleva framgång kring fotbollen igen, det betyder ju jättemycket för den staden.
Jag håller helt med där. Alltså även om det är sportswashing 101 så måste man skilja på, alltså, just problematiken i att du har det ägarskapet och de investeringar som den klubben kan göra. Ja, och den problematiken finns väl i många klubbar också. Sen kan man ändå glädjas åt att just, ja, Newcastle supportrar och känna glädje att de kan spela en bra fotboll. Man kan hylla Eddie Howe, man kan hylla Almiron, man kan hylla Bruno Guimaraes, även om man fortfarande ser problematiken som finns med att de ägs av på ett sätt.
Ja.
Jag kan tillägga också att just det här med att Arteta inte hade gjort så många förändringar i sin startelva. Potter har ju alltså gjort 34 förändringar. Det är alltså 32 fler jämfört med vad Arteta har gjort sen han tog över Chelsea. De har inte jättetur med skador och ja, han tvingas ju plocka av Loftus-Cheek här redan efter 5 minuter. Sen tvingas han plocka av Aspilicueta efter halvtid. Han är pressad, absolut, men han har inte heller haft de bästa förutsättningarna de senaste veckorna.
Kai Havertz visar lite vilja i alla fall. Då var det slut.
Men han bråkar ju alltid med Dan Burn. Det är ju det är en sån standardgrej.
Kai Havertz mot Dan Burn. Det är en standardgrej.
Ja, men Burn, han drog ju en armbåge på Havertz i våras ju när de möttes. Så att det är säkert det som ligger och gror lite grann också, skulle jag tro.
Men Dan Burn är ett litet svin. Eller han är inte så liten i och för sig.
Ett väldigt bra, ett bra, ja, ett bra svin.
Han är ju fantastiskt. Han är ju riktigt bra. Alltså, det hade väl inte varit helt otänkbart egentligen. Det var inget snack om det, men alltså landslagstruppen.
Jo, det var snack om det. Jag vet. Men, och jag kan ju tycka, men med tanke på att Maguire är den han är i landslaget och Southgate har det förtroendet, och samtidigt hur bra Connor Cody till exempel har varit i Everton den här säsongen, så kan man väl köpa det. Men om ni vill lyssna mer på det engelska landslaget lite senare idag, så kommer vårt snack, vi tre pratar grupp A och grupp B inför VM i VM-podden. Vi kastar väl in en reklam för den då.
Då får ni också reda på varför tyckte det var så kul att Patrick Syk sa Holland istället för Nederländerna.
Ja, precis. Nederländerna är det som gäller. Så att den finns i Sillypodden, så prenumerera på den så kommer den dyka upp som VM-podden från och med nu. Vi släppte ett avsnitt redan i fredags där vi pratade om Qatar. Tyckte det var på sin plats att ge en kuliss och en bakgrund till landet vi befinner oss i med tanke på kritiken som finns. Från och med idag då så kommer vi prata fotboll, och då är det gruppgenomgångar under hela veckan här. Fyra avsnitt som kommer publiceras måndag till torsdag. Första kommer ut ikväll, då är det grupp A och grupp B. Då är det vi tre som pratar, och då handlar det mycket om England såklart.
Och nu är alltså Sillypoddflödet inte längre pluslåst under VM, ska jag också lägga till.
Nej, nu är det öppet igen. Så är det med det. Chelsea i alla fall i sin kräftgång ligger just nu på 8:e plats. 2 poäng och 2 platser före Brentford, som åkte till Etihad och hämtade poäng.
Ivan Tony
petad ur landslaget, gav Southgate svar på det direkt med 2 mål mot Manchester City.
Ja, diskussionen igång direkt där kring, var det verkligen rätt att ta med Callum Wilson istället
för Tony? Callum.
Men så blir det ju alltid.
Svårt. Det är ju jättesvårt, jag hade velat ta med båda.
Ja, det blir ju alltid så, men jag är så oerhört imponerad av Brentford i den här matchen. För jag tror att om man inte såg matchen, om man bara ser resultatet, så kanske man tror att men Brentford, de gnetade sig till den här segern. Men det gjorde de ju verkligen inte. Det här var ju... Jag har pratat om tidigare att Newcastle gjorde en gedigen insats mot Man City tidigare under säsongen, och att det kanske på något sätt var blueprint för hur man ska ta sig an City. Jag tycker att här har vi verkligen det riktiga blueprint, alltså den riktiga planen på hur man tar sig an Man City på absolut bästa sätt. För att Brentford, otroligt nog, så låg de både djupt med sin backlinje och försvarade sig, men de pressade också högt, och det visar ju på något sätt att de verkligen köpte den här planen som Thomas Frank la fram, att ni kommer behöva jobba hårt här, ni kommer behöva liksom, löpa hemåt väldigt mycket, för ni måste se till att både täppa till centralt och liksom stänga ner spelare som Kevin De Bruyne, men ni måste även se till att försvara er på kanterna så att de inte kan komma förbi där, vilket de gjorde gång på gång, oavsett om det så var på högerkanten eller vänsterkanten, de stängde ner överallt. Men också det här att, och sen när Man City ska försöka spela ut kort, då måste ni upp och pressa aggressivt och högt, och att de gör det också, och att de gör det så synkroniserat. Jag satt och tänkte på det i helgen, just det här med pressspel, hur fascinerande det är att småklubbar åker till storklubbarna numera och vågar pressa så högt. Och oftast gör det väldigt bra på ett sätt som man absolut inte såg för ett par år sedan. Och så länge man gör det så pass synkroniserat som Brentford lyckades göra, då får man ut, då behöver man inte ha de bästa spelarna i världen för att få med sig ett resultat. Även om Ivan Tony i den här matchen verkligen var världsklass. Så att jag är oerhört imponerad av Brentford, och tycker väl lite synd ändå om Tony, även om det här säkert fungerade som någon sorts tändvätska för honom också, att han blev petad.
Han kunde ju gjort fler.
Han brände ju ett visst superläge där i slutet också.
Ja, det kunde bli ett hattrick.
Ja, det är svårt att liksom klandra honom allt för mycket för det efter att ha gjort två mål borta mot City.
Ja.
Måste ju nämna, alltså Fodens mål var ju inte så dumt.
han visar form igen här nu efter ett par, en lite svagare månad får man ändå säga från Phil Foden. Han var ju kanske lagarbetet efter Erling Haaland, hela lagets bästa spelare.
Sen Pep roterades han bort.
tappade lite fart, men det där var vackert.
Ja. Men sen samtidigt så visst är målet han gör, det är jättesnyggt. Men det var inte många i det där Man City-laget som kom upp i den nivån som vi är vana vid att se dem. Mm. Alltså, Kevin De Bruyne slog bort så många passningar så att jag tror knappt jag har sett honom göra en sån dålig insats i City-tröjan. Och det är ju förvånande. Jag vet inte om det har att göra med att de är lite trötta och slitna. De kan möjligtvis att några av dem har fokus på just VM och tänker liksom ett steg längre fram snarare än att vara fokuserade på den matchen mot Brentford. Men det är ju i alla fall självklart att något måste hända efter när de återkommer sen i slutet på december. För att så här kan det inte se ut. Alltså, ska de liksom börja göra den här typen av insatser. Och man ska komma ihåg det, det här är ju inte första matchen det ser ut på det här sättet. De hade ju faktiskt det ganska svårt mot Brighton. Det var ju bara tack vare De Bruynes fantastiska frispark som de besegrade Leicester. Så att det här är ju en liten varningsklocka ändå för Pep Guardiola helt klart.
Absolut. Och det är många som är trötta. Många spelare som är trötta. Antonio Conte har pratat om Harry Kane senaste veckan och sagt att han är helt slutkörd.
Men spela honom inte i Liga Cupen.
Nej. Kan man tycka.
Ja.
Men så är det i alla fall. Harry Kane som ju ska bära det där anfallet i det engelska landslaget. Nu blev det trots allt, efter mycket om och men, en vändning på Tottenham Hotspur Stadium. 3 poäng mot Leeds. Men,
alltså, jag kommer inte välja bort en Leeds-match igen i alla fall. Alltså, det händer ju sjukt. Alltså, varenda tillställning de spelar just nu, det är ju...
Alltså det här är ju Bielsas Leeds igen liksom.
Men vad är det med Tottenham, Leeds och Bournemouth undrar man ju här också. För det finns ju på något sorts... Alltså Leeds går och vinner 4-3 mot Bournemouth som klappade ihop mot Tottenham. Tottenham då som besegrar Leeds med 4-3. Det är någonting där i alla fall. I det.
Och Bournemouth som sen följer upp det med 3-0 mot Everton. Det kan vi säga någonting om sen. Men alltså helt galenskap och... Ja, men 2 mål av Rodrigo Betancourt på slutet. Han har också ett spännande VM framför sig. Faktiskt.
Det är min dark horse i VM, Uruguay. Jag tror, alltså, tror stenhårt på dem.
Du hade dem i final till och med, va?
Ja, jag vet. Men ni vet hur det är när man gör såna predictions och sen så sätter man, men vi sätter en skräll där och sätter vi en skräll där. Och då blir ordningen i grupperna så att, ja men gud, Uruguay kan faktiskt ta sig till final. Men alla jag har berättat detta för har ju liksom höjt på ögonbrynen.
Hur var Valverde i veckan, Makoto?
Den är väl också trött som alla andra. Lite så är det väl egentligen. Nu vann de ju ändå.
Jag hoppas att han har varit briljant. Jag menar, Darwin gjorde ju 2 mål i helgen också. Ja, att du kunde få ihop en så här kollektiv formtopp på alla.
Jo, men alltså, jag har Uruguay i semi. Jag vet att jag och Frida är väl de enda i alla våra tips som finns i VM-bibeln som går att köpa i butik nu för tiden, som har Uruguay i Final Four i alla fall här.
Men gud, är det första gången vi håller med varandra? No.
Alltså, det är förvånansvärt mycket vi håller med om varandra.
Det är obehagligt.
Det är illa. Det är illa. Om vi tar den här, går tillbaka till Tottenham här. Till att börja med, alltså Crescencio Summer, vilken spelare, vill jag bara säga om Leeds. Jag tycker han är helt fantastisk. Borde kanske varit en joker till Van Gaals röriga nederländska trupp. Kanske.
Det är ju rätt nyligen han har hittat den här formen.
Det kan man säga om Xavi Simons som kommer också, men det är en annan sak. Men alltså att Spurs ändå tar de här segrarna, även om de är hårt framjobbade, det krävs marginaler på rätt sida i slutet. Nu var det ju Kulusevskis briljanta passning som låg bakom det här. Det här förarbetet var ju alldeles fenomenalt, verkligen, till Bentancourts mål.
Ja. Det är fint också att Kulusevski, att han springer iväg och firar för sig själv genom att göra ett hjärta för publiken. Och sen kommer alla andra och löper ikapp honom. Som att, ja men att det var ju Kulusevski som låg bakom målet. Och det var han som, det var han som var viktig i det läget. Jag tyckte det var lite fint ändå att alla slöt upp bakom honom där. Och det förtjänade han för att, nej, vi har pratat om att han är en väldigt viktig del av Tottenhams anfallsspel, och det visade han ju inte minst här i den här matchen.
Ja, alltså det är ju två olika lag skulle jag säga, med och utan. Mm. För att Antonio Conte, han bygger sitt lag bakifrån. Och för att det ska hända någonting framåt överhuvudtaget, då måste han ha några nyckelspelare tillgängliga, för att systemet kommer aldrig skapa speciellt mycket offensivt. Systemet är byggt för att vara ramstarkt. Nu släpper man in tre bollar idag ändå, och det blev en kaosmatch, men det är ju liksom absolut inte den typen av matchbild som Conte har byggt, eller bygger sina lag överhuvudtaget för, utan det är lite som med Mourinho under sina stora, det är som defensiven ska sitta och sen ska individerna lösa det framåt. Det ska det finnas den här kvaliteten, den här X-faktorn i laget. Och den X-faktorn just nu är ju Dejan Kulusevski.
Oh.
Det går ju inte att säga något annat.
Nej.
För att, alltså så många gånger, och det är så fascinerande när man ser honom spela, för att det ser ut som han ska tappa bollen. Det ser ut som han ska misslyckas. Det ser ut som att det finns ingen väg ut ur den här tajta situationen in till sidlinjen där han befinner sig. Och han hittar en väg hela tiden. Han hittar en smart lösning. En perfekt avväg. Lite touch förbi en försvarsspelare. Alltså det, när han spelar in till Betancourt där. Den lilla touchen som tar honom förbi vem det nu än är. Den är så magisk alltså, för att den får inte vara, ja, den får inte vara mer än en decimeter för lös eller för hård.
Det är så enkelt men så svårt, alltså just den touchen. Ja.
Men det är ju där hans teknik är så otroligt funktionell. Alltså det finns ju något otroligt, alltså pragmatiskt över hans bländande teknik, att han har ju alltid någon form av, det är alltid konstruktivt, det finns alltid en tanke. Det gör alltid någonting. Alla hans aktioner på något sätt tar laget närmare en seger, eller tar laget närmare en målchans på ett sätt. Och det är det som jag tycker är så häftigt med honom. Han har inte den mest bländande speeden, men han har en teknik som han använder på ett så perfekt sätt. Jag tycker det är alldeles strålande
också,
spelare.
Också på tal om det här med attityd och Garnacho och så här.
Ah.
Alltså, Dejan Kulusevskis attityd är ju, alltså han tänker inte på sig själv. Han, nej, sätter inte sig själv i första rum, utan han sätter laget i första rum. Och det är ju därför han blir så älskad också. Och det är därför han blir en så viktig del av det här laget. Han hade inte varit lika viktig om han hela tiden hade sökt avslut när han kunde, istället för att lägga den där sista passningen mot Harry Kane eller Bentancur i det där fallet. Jag tycker inställningen han har visat ända sedan han kom, det är precis vad Tottenham behöver, och det är precis vad han själv behöver också för att liksom ta sin karriär till nästa nivå. Och det har han gjort också på något sätt. Jag vet inte om ni hörde vad Jesse Marsh sa efter matchen. Det är ju kanske bara jag som är så fascinerad av hans, av hans intervjuer och presskonferenser. Han sa, och jag ska använda min bästa amerikanska dialekt, vilket innebär att det kommer att bli dåligt, men jag ska försöka. I felt like someone ripped my heart out. Vilket var, alltså det är så otroligt dramatiskt. Det är så otroligt mycket Jesse Marsh. Men jag kan ändå förstå vad han menar. För att det är mycket bra med Leeds just nu. Det finns också en hel del dåligt. Och det är framförallt det defensiva spelet. De släpper ju in så oerhört mycket mål. Sen med det sagt, så har de ju otur att de inte får med sig, eller att Melier snarare inte får med sig en frispark när Kane drar in det där 1-1 målet. För det skulle han nog ha haft ändå.
Det kändes så. Det var ett fint avslut. Man gillar ju, alltså när Harry Kane just får den där bollen, det är så självklart att på en touch bara hitta nätet på det sättet som han gör. Vi har sett så mycket anfallare skjuta rakt på första bästa försvarare eller dra den över eller utanför någonting. Men man bara vet, när den dimper ner hos Harry Kane så sitter den liksom. Han är en sån fantastisk avslutare. Melie hade ju ingen möjlighet att göra någonting. Han blev fullständigt manglad in i målet.
Vad tycker ni om Hong Min Sons cardigan? som han hade på sig. Såg ni den?
Nej, den missade jag.
Den har jag också
missat. Det var fantastiskt att han, han kunde verkligen bära upp den. Den var så här rutig i något flashigt mönster. Så. Det var kul också när Ben Davis gick fram till honom efter matchen och skulle krama om honom. Son har ju precis opererat okbenet och är ju väldigt mån om detta nu inför VM. Varpå Davis då, han måste ju fått hjärnsläpp och helt glömt bort det, klappar till honom så på kinden, ni vet, som de, man gör ibland. Och så såg man hur Son liksom bara försökt slå undan ansiktet. Bara, liksom. Vi får se om Davis har förstört Sydkoreas chanser nu här till någon sorts VM-framgång.
Wow, jag ser cardiganen, ja, han fixar den.
Ja, den var, skojar inte.
Det där fixar inte alla.
Nej. Det ser ut som en filt, men det är ju, den var stil.
Ja, men han hade kommit undan som någon K-pop-stjärna eller K-drama-stjärna där, utan tvekan, man inte visste vem han var.
Jag skulle bara säga om den cardigan också, att det var en journalistkollega, engelsk journalistkollega, som hamnade i blåsvädret framförallt på grund av upprörda koreanska supportrar, för att han skrev att Son pulled the cardigan off. Vilket givetvis, eller någonting i den stilen, vilket givetvis indikerar att han bar upp den på ett bra sätt. Men det blev lite lost in translation, så att säga. Så att koreanska sociala medieanvändare trodde ju att det här var någonting negativt, att han menade att han skulle ta av sig cardiganen för att han inte passade i den. Han fick ju ut och förklara då att men det är en hyllning, det är inte, nej, han var jätteutsatt i
herregud.
Det kanske inte har lagt sig än.
Sån berör. Innan vi lämnar den här matchen måste jag bara lyfta Mark Roccas assist i alla fall. Den är passningen fram till Rodrigo.
Ja, just det.
Nu har man anledning att lyfta Mark Rocca, det var ju bra.
Ja. Ja, men jättefint såklart. Och de behövde det här, Tottenham. Det känns som att de har svajat en del senaste tiden, och en förlust på det här sättet mot Leeds, det hade känts tungt inför landslagsuppehållet här. Så blev det inte. Tre poäng.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tre poäng blev det också för Liverpool mot Southampton i sin avslutning då inför uppehållet. Vi var inne på Betancourt, gjorde två mål, Darwin Núñez lika så. Det var väl lite så, det var offensivt, såg jättefint ut för Liverpool, defensivt inte riktigt lika bra. Alisson i mål fick plocka fram några av sina svettigaste räddningar för att hålla nere siffrorna här faktiskt. Det blev bara ett mål för Southampton. Det kunde å andra sidan blivit ännu mer för Liverpool, för att det gjordes ett par fina räddningar i andra änden också. Men tydligt hur Darwin Núñez nu har kommit in i det här laget. Samspelet mellan honom, Firmino, framförallt samspelet mellan Núñez och Salah börjar ju se riktigt fint ut. Salah borde ju satt en åtminstone på ett fint inspel utav Darwin, som framförallt tycker jag visar vilken otrolig speed han har på kanten. Jag har inte tänkt så mycket på Darwin Núñez som en sån riktig raket. Han är ju fruktansvärt snabb alltså. Det är ju Sadio Mané fötter på honom, fast han är så stor och lång. Det är otroligt faktiskt.
Ja, det var ju inte så konstigt heller att det skulle ta lite tid för honom här, alltså att komma in i det. Det blev väl på något sätt en tävling också mellan honom och Haaland, eftersom att de två var de stora värvningarna här under sommaren. Mm. Vem av dem som skulle göra bäst ifrån sig. Men jag menar, Haaland, han smälte ju in i City som fungerade mycket bättre, eller som har fungerat mycket bättre under hösten jämfört med Liverpool. Ja, så det är inte så konstigt att Núñez, att han har haft det lite tufft. Men jag tycker att man ständigt har sett positiva tendenser från honom. Alltså det är aldrig man har suttit och tänkt att det här kommer att bli en flopp. Men man har ju märkt att det kommer att krävas lite för att han ska komma in i det lite mer. Och det börjar han göra nu.
Ja, och det är ju tydligt också. Han har ju inte fått spela riktigt på den positionen han har gjort tidigare i karriären. Han har ju varit en central anfallare, en striker. utan har fått spela ute till vänster nu de här senaste veckorna. Med tanke
bättre
på...
där ju.
Mycket bättre där.
Ja, ja, och det har ju varit på grund av att Luis Diaz och Diogo Jota har varit skadade, som normalt sett kanske hade gått in där och Darwin i mitten. Men för Klopp var inne på det också, att han måste då försvara vänsterkanten, även alltså den yttre anfallaren har ett ganska stort defensivt ansvar. Och det är ju någonting han inte är van vid, men har ju löst. Och han är ju nere och tar ett ganska stort defensivt jobb. Och det är ju ingenting som han har gjort speciellt mycket tidigare i karriären, så han har ju faktiskt fått ställa om till en helt ny uppgift. Men så ger ju också den här kantrollen honom lite mer ytor att faktiskt utnyttja sin snabbhet på.
Sen har han ju kunnat utgå från en kant även i Benfica tidigare, så att man visste ju om där också att man kan använda honom på alla positioner. Det är som Mohamed Salah. Du ska sätta honom centralt, du kan sätta honom på kanten, det kommer funka. Och Darwin Nunez är ju lite samma sak som Sadio Mané också till exempel. Luis Diaz till och med, han skulle kunna spela centralt med. Och det är ju väldigt tydligt att ändå Liverpool har letat efter just spelare som kan hantera båda de här rollerna, men då är det just det här försvarsarbetet som ibland krävs, som du kanske måste jobba in. Framförallt om du har Salah på andra kanten som inte tar lika mycket sånt ansvar, så måste ju nästan den andra kanten göra det också för att det inte ska bli helt obalanserat. Så att,
Ja, men det som är så bra med det här att ha Nunez på en kant är ju också att Salah kommer in betydligt mer centralt. Och det är där man vill ha honom. Alltså man vill inte ha honom för långt ute till höger, för där kan han inte göra som störst skada. Men nu när han kommer in lite mer centralt, ja, men då kan man helt plötsligt få ut mycket mer av honom också. Och det är ju väldigt viktigt.
Mycket målchanser i den här matchen i alla fall. Det är ju två lag som är bättre framåt än bakåt just nu. Joe Gomez svarade ju inte direkt på sin petning med en briljant insats här till exempel. Han gjorde ingen Tony. Han var fantastisk mot Manchester City. Men det är egentligen den enda matchen han varit riktigt bra den här säsongen tyvärr, Joe Gomez. Han har inte stärkt sina aktier, varken i Liverpool eller i något annat sammanhang.
Jag har ett citat från Southamptons nya tränare Nathan Jones också. Jag kommer inte köra en walesisk dialekt, jag känner inte riktigt att jag har det. Men han sa, jag skrattade så mycket när jag hörde det, för han sa, it could have been a different game, but I'm not saying it could have been a different game.
Jag gillar det här.
Man förstår ändå vad han menar på något sätt. Att han menar ju att det kunde ha blivit en annan match. Men det här, och jag tror att han menar att det hade ändå krävts rätt mycket för att det skulle bli en annan match.
Alltså jag tänkte innan säga att det är svårt att dra några allt för stora växlar av Liverpool borta som första match för hans del när han tar över det här Southampton. Men nu drar jag ändå positiva växlar efter att ha hört det här citatet.
Det finns ju ett spännande lag i Southampton såklart. Jättemycket ung talang, och de är ju alltid på något sätt på väg upp och så säljs det av och sen så får man börja om lite grann, och det är väl samma sak med den här upplagan.
Och han är ju ett intressant tränarval också, för han har ju gjort det väldigt bra med Luton. Och lite grann i det här att han jobbade med en väldigt begränsad budget i Luton. Och oftast väldigt unga spelare också. Det är lite samma princip i Southampton. Å andra sidan är det ett väldigt stort steg upp från Championship till Premier League. Men det verkar ändå som att, ja, men som att det blåser lite, ja, men lite fräscha vindar i alla fall nu i Southampton. Eller att det är det som är känslan, och det var ju anledningen också till att Hasenhüttl försvann på något sätt. Att man kände väl lite att man hade stagnerat kanske och behövde någonting nytt.
Fortfarande dock på nedflyttningsplats. Så säger jag någonting om James Milner som kom in också i sin 600:e Premier League-match. Det är alltså bara Premier League-matcher. Lägg på allt det andra. Vi vet ju att han ligger en bit över 800, närmar sig 900 matcher i karriären. Helt fantastiskt. Kan de tre som har gjort som ligger över 600 gjorda matcher
i Premier League?
I Premier League.
Gary Speedman, kom han upp i?
Ja, jag tror jag kan faktiskt.
Kan du då?
Nej, Gareth Barry måste vara en av dem.
Ah, Milners gamla vapendragare givetvis, såklart.
För han är med på alla topplistor alltid.
Han är den som har gjort flest matcher. Han ligger då på 653. Och det är inte omöjligt att Milner faktiskt kan fortsätta karriären ett par säsonger till och faktiskt passera det.
Sen tror jag väl att det är Ryan Giggs.
Ryan Giggs på andra plats på 632.
Den sista är nog ingen mindre än Lampard, eller?
Ja, det är helt riktigt. 609. Han skulle kunna bli passerad utav Milner redan den här säsongen faktiskt. Men det är de tre. Gareth Barry, Ryan Giggs och Frank Lampard. Ganska tunga gubbar, får man ändå säga. Alla tre var ju också... Vad var Lampard när han spelade sin sista säsong där i Manchester City?
Ja. det glömmer matcherna. Man lite grann.
Den säsongen,
39-någonting. Och Milner han har några år kvar. Om han, Ryan Giggs var väl över 40 när han la skorna på hyllan. Mm. Och Gareth Barry lika så. Man ska ju komma ihåg det att Milner gjorde ju faktiskt sin debut. Han pratade också om det efter när Ben Doak, som ju fick chansen i ligacupen här i veckan, kom in och var så fantastiskt bra. Fick ju också en plats på bänken här nu i matchen mot Southampton. Han pratade om det att han själv var 16 år och gjorde sin debut, och han minns det liksom, och det är ju då 20 år sedan som han gjorde det. Och sen så ja, det är en fantastisk karriär.
Ja, någon säsong eller två i Leeds måste han väl avverka innan han...
Ja, vi får se. Det verkar ju som att Klopp vill ha kvar honom.
Ja, då kan han ju vara
eventuellt
kvar
där också. En säsong till efter den här också. Så att han gör ju ett jobb.
Ja, det gör han.
Onekligen, fortfarande.
Jag hoppas han får lite mer än en dörr då.
Men det är väl det finaste man kan få.
En dörr.
Man får dörren. Men kliver du in här så ska du vara proffs som James Milner.
Men blir det en staty?
Alltså,
blir det en staty, tror du?
Nej, inte i Liverpool blir det ingen staty. Eller det finns ganska många andra.
Ja, det är ju Liverpool är laget han har gjort överlägset flest.
Jo, men
lång och trogen tjänst. I för sig,
ja, han
ska
ju ha en staty liksom utanför liksom Wembley eller något. Alltså han i fotbollens tjänst på något sätt.
Ja, men det finns alltså, det är svårt att säga James Milner skulle få en staty utanför Anfield. Jag tror att han får nöja sig med dörren ändå, eller?
Han har ju ändå varit bättre än vad Mark Noble var under sin karriär i West Ham, får man säga. Och Mark Noble fick ju ändå, vad är det, en plan på träningsanläggningen uppkallad efter sig.
Jo, fast Mark Noble gjorde det i West Ham.
Du har inte... Jo, men det är det jag menar. Att det är inte lika mycket konkurrens i West Ham. Men jag menar att han fick en träningsplan uppkallad efter sig. Så att någonting sånt kanske skulle passa för min...
Det är ju svårare att göra sådana grejer till en Leeds produkt som James Milner i Liverpool.
Han fick en dörr.
Han har fått en dörr. Jag tycker han ska vara jätteglad över dörren. Det är liksom det är någonting som passar bra med just dörren.
Men själva rummet är något annat. Bakom dörren.
Ja. Med James Milner. Hur som helst, vi går vidare. Bournemouth slog Everton med 3-0. Det är väl Evertons största förlust den här säsongen, va? Jag tror det i alla fall.
De har ihop varit, där de har defensivt
fullständigt lysande försvarsmässigt, men den här gången kunde inte Connor Cody och Tarkowski hålla ihop det.
Kan någon av er förklara varför det huvudtaget finns rykten om Loco Bielsa till Bournemouth just nu?
På ett sätt tycker jag ju att O'Neill ska få det där jobbet, för att
han kan inte
göra mer i alla fall. Nej, än vad han har. Jag måste säga också att alltså just med Bournemouth, det finns inget lag jag är mer imponerad av än Bournemouth. Jag vet att jag sa att jag var väldigt imponerad av Brentford, men efter den här omgången var jag ju det. Men totalt sett så finns det inget lag jag är mer imponerad av än Bournemouth, med tanke på hur mycket de får ut av ett så pass begränsat spelarmaterial, och att de mycket väl kan hänga kvar i Premier League trots att de inledde som de gjorde, och trots att det på något sätt känns som att de inte borde kunna göra det. Och där tycker jag att O'Neill har spelat en väldigt stor och viktig del. Alltså Bournemouth har ju släppt in lika många mål på 11 matcher som de gjorde under Parkers 4 första matcher där för säsongen. Och det var ju inklusive den här såklart katastrofala 0-9-förlusten mot Liverpool. Men totalt sett så, nej, jag röstar för O'Neill. Jag hade inte ens tänkt på Marcelo Bielsa.
Nej, alltså, men det är det jag menar. Att, alltså, det är, om det inte är så att han själv inte skulle vilja ha det, men jag förstår inte varför han inte skulle vilja det. Så jag tycker att det är rent tjänstefel att inte bara ge honom chansen nu. Han har ju uppenbarligen tagit den. Jag tycker nästan att de hoppas att de åker ut om de anställer någon annan. Och jag tycker om Lock och Bielsa, men jag tycker att Bournemouth ska verkligen inte anställa någon annan än O'Neill i det här läget.
Bournemouth som passerade lag, till exempel Everton, genom den här segern. Everton nu nere på 17:e plats. Vi var ju inne på att Everton har ändå hittat liksom tillbaks och sett ramstarkt ut och så vidare, och Lampard har hittat sig i fotboll. Ja. Fan, nu börjar det ju osa katt igen.
Och det säger ju en del om hur svag den truppen faktiskt är. Att vi har ändå hyllat dem med rätta innan för att de har gjort det de har kunnat med de medlen de har.
Connor Cody rätt in i landslaget för sina insatser i Everton, i den fyrbackslinjen ska vi också säga.
Till stor del kanske också baserat på tidigare insatser i Wolverhampton och i landslaget.
Han har varit väldigt bra den här
absolut,
säsongen
absolut.
Absolut. Everton.
De har alltså släppt in sju mål på två matcher nu.
Var det när landslagspalletten blev klar för Cody så känner han, nej. Nu är det lugnt.
Precis. Det var ännu större förlust.
Jag har inte varit särskilt övertygad av Everton även när det har sett bra ut. Det man har lagt märke till har ju varit att deras inställning har varit väldigt bra stundtal. Så det har väl hjälpt stå också av att de stabiliserade sig något i och med den där backlinjen. Men den här matchen kändes som... rejäla steg bakåt. Och ja, Lampard har ju såklart ett stort ansvar i det här, men vi vet ju också att det finns många fler problem bakom kulisserna som säkert har del i detta också. Och nu handlar det ju, jag tror att hela den här säsongen kommer handla om att hänga kvar på något sätt först och främst. Och sen får man återigen försöka bygga nytt på något sätt, eller bygga någonting som på något sätt blir stabilt nog så att man undviker att hamna i de här situationerna gång på gång. Och ja, vi får se om de lyckas med det. Jag tycker det är svårt där i botten fortfarande. Det är svårt att veta vilka som kommer åka ut. Det känns inget som är givet, vilket är lite märkligt i december. Då brukar åtminstone vara ett lag där man känner att men de är man säker på att de åker ut. Men nu känner jag inte så.
Men det är inget lag man känner så med. Verkligen, det är inget lag. Alltså jag känner så här, Wolves är för bra för att åka ur. West Ham är för bra för att åka ur. Och då
eller?
Ja, det måste de. Alltså, ja... Förstå vi får se om det här Wolves med det här materialet skulle åka ur.
Ja.
Jösses. Ja.
Ny förlust för West Ham. Dessutom, jag fick en fråga från Niklas Eriksson här. När ryker Moyes? Det är en väldigt bra fråga för att det här materialet som West Ham har, och visst att David Moyes har varit fantastiskt liksom framgångsrik med sämre material får man säga i West Ham
tidigare. Han har fått för bra material.
Han har fått för bra spelare. Han löser inte det här.
Det är lite...
Förlust mot ett Leicester som har kommit igång, får man också säga. Mm.
Ja, men verkligen. Leicester, de släpper ju knappt i några mål längre.
Danny Ward.
Ja, verkligen. Nej, men de har ju verkligen tagit sig samman och det är ju också fascinerande. Men just i fallet med West Ham så... Alltså, om man tittar på Scamacca till exempel. Scamacca är ju inte riktigt någon Moyes-spelare. Alltså han har inte riktigt de kvaliteterna som Moyes uppskattar i en anfallare. Och jag tycker nästan att det är lite allärvarning på Scamacca. Att jag kan se att han lämnar West Ham redan nästa sommar, går till en annan klubb i Italien eller vad som helst och gör det jättebra där. Jag tror bara att det är att Moyes har ett visst sätt som han vill spela på. Och då kan Scamacca lätt bli väldigt isolerad eftersom att han inte har riktigt de här instinkterna som till exempel Antonio har i det här, att han kan droppa ner och vara involverad på det sättet. Det är någonting som saknas helt enkelt i West Ham just nu.
Och de har ju alltså värvat då också dessutom en mittfältare som man kan argumentera för kan starta för det brasilianska landslaget i VM. I Paquetá som inte heller riktigt kommit igång på det sättet som man ändå väntade sig att han skulle göra. Det kan absolut vara läget att argumentera för någon form av tränarskifte. Jag tror ändå det ligger någonting. Det var inte bara skämtsamt att Moyes har fått för bra material på något sätt. Att han kan inte hantera det.
Sen har de har ju väldigt höga förväntningar på sig också i och med att det har sett så bra ut de senaste säsongerna. Alltså då blir det ju automatiskt så att förväntningarna skruvas upp. Och det får man väl också ha i åtanke att West Ham har ju ändå De har ju överpresterat på något sätt också de senaste säsongerna.
Visst.
Så, men visst, de har spenderat väldigt mycket pengar i den här gångna sommaren.
Det har de gjort. Vi får säga någonting också bara kort om Forest Crystal Palace 1-0 där. Och, Crystal Palace får inte riktigt ihop den där liksom... Det är kontinuiteten i spelet på något sätt och kontinuiteten i resultaten framförallt. Morgan Gibbs-White, man of the match. Äntligen.
Han är ju ändå ganska bra. Ja. Alltså, han gör ju mycket, bara att man kan tycka att summan är hutlös ändå, men såklart att när han väl är där i Nottingham så tillför han ju en hel del offensivt. Och sen är inblandad väl, väldigt mycket.
Ja. Sen är det väl dags kanske att avsätta Zaha på straffar. Nu, ja, just det är lite för många missar nu för hans del. Det är väl tredje missen, va? På fyra försök.
Ja, det är illa när man känner att han har slagit den utanför förr. Som han nu gör här också.
Men väldigt stor seger för Forest. Ah. Alltså kanske en av de största segrarna den här säsongen. Alltså, visst, de besegrade Liverpool, men den här kändes väldigt viktig på något sätt för Steve Cooper att få just det här med att att man ändå känner nu igen att de möjligtvis kan hänga kvar. Det är väldigt mycket upp och ner med dem, men det här kändes ändå som ett steg framåt på något sätt, sett till att de kanske börjar få ihop det där laget ändå med alla de här nya spelarna.
Ja, det är ju verkligen ett sånt lag. En förlust här, då hade de legat sist då på målskillnad, samma poäng som Wolves. Man hade känt att ja visst, det är de andra, men Forest kommer nog vara där nere bland de tre. Nu tog man den här trean och det känns som att men det, möjligheten finns i alla fall. Man gav sig själv chansen.
Men typ hela undre halvan riskerar att råka ur, känner jag. Alltså på att det är så många lag som är längst ner som jag känner, men de här kommer ju komma igång förr eller senare. Så att det blir väldigt spännande. Jag hoppas att det här håller i sig i alla fall och att det är lika ovisst och jämnt hela vägen in i slutomgångarna. För då har vi en väldigt intressant bottenstrid att följa sista dagarna.
Vi slänger in lite frågor.
Hallå, Brighton Villa.
Ja, vi har ju glömt Brighton Villa.
Jag har glömt Brighton.
Herregud.
Även om Mittoma inte var med.
Även för att Mittoma inte var med. Och jag menar, Unai Emery har ju fått fart på det här Aston Villa nu. Buendia, vilken passning.
Ja, inte de första minuterna dock. Det var väldigt mycket. Nej. Jag fick lite så här skräckbilder från när Emery var i Arsenal och försökte få dem att spela ut kort och det ibland slutade på det sättet. Men det var ju skönt ändå att det var ju det roligaste under hela den matchen, att det är ju Douglas Luiz som tappar bollen där när McAllister stjäl bollen efter, det var ju inte ens en minut, och drar in 1-0. Och sen var det ju faktiskt Douglas Luiz som stal bollen och levererade den fram till Danny Ings då kort efter halvtid, vilket innebar 2-1. Och man såg verkligen på Luiz att han vände sig ju till och med mot McAllister och bara vrålade i hans ansikte. Det måste ha känts som den bästa upprättelsen som han möjligen kunde ha fått. Och även om jag tyckte Brighton de inledde väldigt pikt, men sen kom Villa tillbaka in i matchen på något sätt, och det som var mest utmärkande för deras andra halvlek var väl hur mycket tätare det kändes bakåt, just det här att de stod i sin fembackslinje och till och med sexbackslinje ibland när McGinn droppade ner, och även om Brighton, de hade mycket boll och så blev de ändå liksom tillbaka tryckta konstant, eller det kändes som att Villa hade ganska bra koll på läget. Så att nej, en stor seger för Villa, även om Emery inte var 100% nöjd och Brighton kände möjligtvis att de hade kunnat få med sig någonting mer härifrån.
De är ju trots allt inte ett storlag än Villa, vilket jag kan konstatera på att Leandro Trossard var ganska anonym överlag i matchen.
Så att, han hade ett jävligt snyggt mål dock som blev bortdömt.
Det hade blivit årets mål alltså. Ja.
Men det var ju å andra sidan avblåst före han sköt. Så att, men ja, det var vackert i alla fall.
Inte för att bryta innan frågor igen, men ska man nämna James Maddison också?
Det kan
ingen
vi
fara
göra.
Ingen fara med honom ju. Klev ju av, men nej, det var ingen, han twittrade själv efteråt också. Jag tror det blir nu lite så där man känner att men vi har ganska bra kontroll på den här matchen, då kan jag slinka av så att jag inte riskerar den här VM-turneringen som jag får åka med på nu. Jag tror det var så han resonerade.
Vi kastar in någon fråga till då. Anders Bohm undrar, vad tror ni om Indien som eventuellt vill köpa Liverpool? Ja, vi har ju inte pratat om det här med FSG och eventuellt försäljning. Vi får väl se vad det, jag vet inte så mycket om den här Indien som det har surrats om på sociala medier, vad det är som gäller. Det ska finnas lite olika bud. Det är inte helt, inte helt uppenbart vad det är FSG vill göra heller, om de vill sälja hela klubben, om de vill få in sälja delar och få in ytterligare investeringar. De har ju själva sagt att de är committed till Liverpools liksom fortsatta framgång och sådär, men FSG är ju där för att tjäna pengar om det kommer in ett bra bud som de känner är rimligt. Man ska komma ihåg det, att med FSG, en stor anledning till det här är ett, vi går mot lite tuffare tider ekonomiskt globalt. De är inte en kassasäck. De har inte en kassasäck som är outsinlig som vissa andra liksom statsägda, konsortieägda på något sätt klubbar, där det inte spelar så stor roll om man kan spendera pengar i vilka ekonomiska lägen i världen som helst, för att det är liksom inte så stora investeringar på det stora hela. För FSG så handlar det dels om att man kanske vill säkra upp den här försäljningen, alltså man får in de här pengarna i det här läget, men också för att man faktiskt inte har fått igenom de här sakerna, Project Big Picture och Superligan och såna saker som man har velat, att få lite bättre kontroll och få lite bättre vad de då tycker, kontinuitet och förutsägbarhet i sina intäkter genom fotbollen. De tycker det är för mycket som handlar om hur det går på planen. Vi är ju Liverpool, vi ska kunna garantera att vara liksom överallt och tjäna de här pengarna jämnt och så vidare. Så det hade ju varit positivt för ligan om det blev lite färre amerikanska ägare som ville stänga saker och garantera framgång för vissa storlag i sådana fall. Men vi får se vad som händer där. Nej, Indien vet jag som sagt ingenting om, men det kommer säkert dyka upp en jäkla massa spekulanter och en massa rykten.
Prinsen av Dubai var väl,
ja, det har också
som
nämnt.
Det har pratats om, som har dykt upp i Liverpool tröja och Liverpool skulle ha träningsläger i Dubai här nu och så vidare, så är det många. Men alltså överlag, överlag så är det så här, alltså absolut, FSG har inte gjort allting rätt på alla sätt och vis, men utifrån hur fotbollskartan ser ut idag så är det ju, tycker jag i alla fall, utifrån att det är svårt att se det som något positivt att de vill sälja ur ett Liverpool-perspektiv. Om du vill se Liverpool vara Liverpool. Mm. Alltså, absolut, om du bara tänker på att ja, du ska få in så mycket pengar som möjligt och kunna värva hur mycket spelare som helst, ja, då kanske det är bättre att få in en annan ägare, men samtidigt tycker jag inte man kan mäta bra ägarskap och hur mycket pengar du kan kasta i sjön. Liverpool har ändå faktiskt fått valuta för de kronor de har använt och dessutom haft det ganska bra ställt och vunnit titlar och så vidare.
Så är det ju. Det om det. Vi tackar så mycket för oss för den här hösten från Sportbladets Premier League-podd. Vi är tillbaks i jul igen för att ligan återvänder på Boxing Day den 26 december. Då får vi väl försöka plocka upp spillrorna efter den här hösten och knyta ihop de där lösa trådarna igen. Se vart vi befinner oss då på andra sidan ett mästerskap mitt i säsongen. Det är ju det är så mycket som är konstigt med det. Hörde ni, tack alla som har lyssnat under den här hösten. Tack Frida Makoto för att ni har varit här. Vi hörs i VM-podden. Som sagt, det är Sillypoddens gamla feed. Annars så söker ni bara på VM-podden så kommer ni höra alla oss tre. Frida, du ska iväg till Qatar här om en vecka ungefär.
Yes.
Ut på äventyr. Det är väl ganska prick en vecka till ungefär så här dags är vi inne i andra halvlek utav Englands premiärmatch. Helt sjukt i VM. Ja. Man känner inte än.
Och min födelsedag om exakt en vecka.
Ja, grattis
i förskott.
Tänk om du får tänk om du får fira födelsedagen med en stor seger för England.
Ja, mot Iran.
Mot Iran, i Qatar.
På Khalifa Stadium i Doha. Wow.
Vilken grej.
Vilken grej. Hörrni, tusen tack alla inblandade. Vi hörs snart igen.